Jag Guds frid på er. Hoppas ni har haft en fridfull jul. Vi ska läsa från första Petrus brev. Första kapitlet ska jag läsa några verser från vers 6. Därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag. För att det som är äkta i er tro, och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet, som dock måste prövas i eld, ska ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Ni har inte sett honom, men älskar honom ändå. Ni ser honom ännu inte, men tror på honom och kan jubla i outseglig himmelsk glädje. Då ni nu står nära målet för er tro, era själars frälsning. Det var denna räddning som profeterna sökte och forskade efter när de profeterade om den nåd som vi skulle få. De ville utröna vilken och vad slags tid som Kristi ande i dem syftade på när de förutsade det lidanden Messias måste utstå och den härlighet som skulle följa. Det uppenbarades för dem att det inte var sig själva utan er som de tjänade med sitt budskap. Detta har nu kungjorts för er av dem som i helig ande sen från himlen kommit till er med evangeliet. Detta som änglarna längtar efter att få blicka in i. Man forskar i skrifterna vilken tid som Jesu ande i dem antydde om. Och det här har människor gjort genom hela historien. Man har försökt sia och studera skrifterna. I vilken tid lever vi just nu? Och jag skulle säga att det här är någonting av det mest väsentliga för oss och för hela kristenheten. Att vi har våra andliga ögon öppna. Att inte vi sover i anden. Och vi behöver nog studera skrifterna idag också för att förstå vad som verkligen var klockan i slagen. De kom till det, också de som Petrus och apostlarna. De visste att det de skrev ner här, det gällde inte bara deras egen tid, utan det skulle gälla i släktled framåt. De investerade mycket av sin tid för det som de visste att de inte kunde få se själv. Många av troshjältarna i Bibelns tid, de trodde och drömde om någonting som de aldrig själva egentligen fick se. Mose var också en sån gudsman. Han fick uppdraget att föra Israels barn ut ur Egypten. Han fick bara se från berget in i löfteslandet dit Gud ville föra dem. Men själv kom han inte in på grund av ohörsamhet. Och jag har tänkt faktiskt en del på det här med Guds tid. Och jag ska beröra det idag. Bibeln talar om två olika begrepp för ordet tid. Det ena är kronos. Det grekiska ordet kronos. Och det betyder tid i kvantitativ mening. I tidsrymder eller tidsepoker. Vi vet också att Bibeln är på något sätt indelad i olika tidsåldrar. Att den ena tidsåldern avlöser den andra. Men så finns ett annat begrepp för ordet tid. Och det känner ni kanske bra till. Det är kairos. Guds kairos-tid. Det är den specifika tiden. Den här utmätta tiden som kanske talar mer om kvaliteten än om kvantitet. Och i Nya Testamentet så finns ordet kairos över 80 gånger. Och i Galaterbrevet 4 så finns ju ett sådant här kairos-ord som anknyter väldigt starkt till julen. Och inkarnationen, när Gud blev människa. Galaterbrevet 4:4. Men när tiden var inne, sände Gud sin son. Född av en kvinna och född att stå under lagen. För att han skulle friköpa dem som står under lagen. Och vi får söners rätt. Så att när tiden var inne, så sände Gud sin son. Och det här är för oss ibland svårt att veta. När är Guds tid? När är Gud villig och beredd att handla. Och vi kan läsa också i Bibeln om att det står om tiderna av vederkvickelse. En specifik tid när Gud vederkvicker sitt folk. Vi har också i kyrkohistorien kan vi läsa om väckelsetider. När Gud bara har kommit över ett samhälle på ett märkligt sätt. Och det har varit en sån öppenhet och en ande utgjutelse. Och det är egentligen väldigt svårt att förklara. För det är Gud själv som kommer in i vår egen tid. Och så lägger han på något sätt sitt finger över en kanske ett redskap. En människa som han väljer ut. Och så får den här personen bli en fantastisk välsignelse för sin egen tid. Hela historien var fylld av sådana här människor som Gud bara har valt. Och sagt att nu är det min kairos tid över ditt liv. Maria var ju en sån. Gud bara valde ut en tonårsflicka som var orörd. Och så fick hon föda fram Kristus till världen. Johannes döparen bara blossa upp som en eld en liten tid. Och sen fanns hans huvud på ett fat. Och ibland tänker jag att vi förstår inte alltid hur Gud tänker med din och min tid. För att när Gud tänker tid så tänker han lite annorlunda än vad vi gör. Gud kanske reste upp Johannes döparen bara för några månader av tjänst. Han var rösten som skulle ropa i öknen. Bered väg för Herren. Och snabbt kom han upp och hela Jerusalem skakades. Men lika snabbt var han borta. Hans lärjungar skingrades och många for till Jesu och blev Jesu lärjunge. Och själv så fick han dö för Kristus. Jag var själv 12 år och jag kommer ihåg det mycket, mycket bra. Jag hade avslutat söndagsskolan och jag hade då som 11-åring i mars hade jag bett frälsningsbönen där i stora klassen. Och jag har skrivit upp det här datumet i min söndagsskolbibel. Men jag upplevde ändå på något sätt att jag hade en väldigt stark sökningstid. En märklig tid då jag var 12 år. Och jag kommer ihåg att jag var med pappa på ett tältmöte i biblioteksparken. Det var Bill Stenberg. Han som rörde sig mest i andevärlden. Bill Stenberg var där och predika. Och jag satt på den här träbänken lite på vänstra sidan av mittgången. På den bakre delen av tältet. Och egentligen kommer inte jag ihåg vad Bill Stenberg talade om den här kvällen. Men Johan Wikström, som ni känner, han är nu i Kina idag. Han var på det här mötet också. Han blev frälst på det här mötet. Och han sa att Bill Stenberg predikade om politik. Men enda jag kommer ihåg var i avslutningen av det här mötet. Så kallade han fram till frälsning. Människor som ville bli frälsta och ge sitt liv åt Jesus. Och jag som en 12-årig pojke hade en väldigt stark besökelsetid just då. Jag satt på den här bänken och allting i mig bara sa gå fram och någon måste få be för dig. Och jag satt där och jag skakade som ett asplöv. Jag kommer ihåg det ännu idag. Och jag var så feg så egentligen jag gick inte fram då. Men det var ganska stark upplevelse. För att då upplevde jag att då var Gud över mitt liv på ett speciellt sätt. Han kallade mig, han lockade mig, han inbjöd mig att verkligen följa honom i allt vad det innebar. Och sen skulle det gå ända tills 15 års ålder för mig själv innan jag upplevde det här igen. Och då var jag på ett läger på Vassor och kände den här samma kallelsen. Och när jag inte gensvarade som 12-åring på den här besökelsetiden så gick det egentligen ut från den punkten ända tills jag på nytt upplevde en sån här besökelsetid. Och ska vi skicka runt mikrofonen här i bänkarna så tror jag du finns med här. Du ska kunna berätta exakt stunder när Gud har gripit in i ditt liv. När du har varit väldigt starkt berörd av Gud. Och du vet att det här var ett väldigt avgörande tid i ditt eget liv. När Herren på något sätt kanske var över dig både dag och natt. Och när du kände Guds kallelse och det drog på insidan hos dig. Och det kan vara Guds kairos tid för olika saker. I Gamla testamentet ser vi Guds kairos tid när Israels barn skulle ut ur Egypten. Men det var en Guds tid när Israels barn suckade och jämrade och klagade över sin situation. Och det här, den här suckan och det här jämret, så det steg upp mot himmelens Gud. Så att Gud grep in och han valde ut ett redskap. Egentligen en mördare. En väldigt hetlevrad man som hade dräpt en egyptier och som vi nu kanske inte skulle välja ut om vi skulle få välja ut ett redskap. Men Gud tog Mose. Han hade svårt att tala. Men han var Guds redskap. Och han fick genom Guds mirakler se hur farao bit för bit fick släppa folket. Och när de kom ut med mäktig hand ur Egypten. Man räknar väl att det var över 2 miljoner människor. Så var det också väldigt dramatiskt. För att alltid när Guds kairos tid är på väg att bryta in. Så är det ofta väldigt mycket motstånd. Det ska du alltid veta. Att när Gud vill göra någonting mer i ditt liv. Och föra dig till nästa steg av ditt liv. Eller kanske öppna en ny dörr för dig. Eller på något sätt frigöra dig i en utvidgad tjänst. Eller ge dig ökat förtroende i hans rike. Så det är alltid strid innan. Vi ser det som ett mönster genom hela Bibeln. Jag ska nämna några fler. Men mordängeln i Egypten. Det är en sån här typisk ande som alltid försöker kväva och strypa det som Gud vill frigöra. Allt förstfött under 2 år skulle dräpas. När Gud skulle gripa in och förlösa folket från Egypten. Andra gången här som jag vill lyfta fram var i Esters bok. Och jag läste om Ester idag igen. Och det är egentligen en väldigt stark berättelse. Hur Xerxes, kungen Xerxes ger fullmakt in blanco åt den här onda mannen Haman. Och Haman fick för sig att alla judar skulle utrotas. Ur hela landet, i hela regionen, i alla provinser. Och han skickar ut brev med kungens namn under. Och säger att hela detta folkslag ska dräpas under en speciell dag och en speciell tid. Det var en sån här satanisk typ av på något sätt förödelse. Och Mordokaj var jude själv och fanns där i kungahuset. Och lät det här budet gå till Ester, drottningen Ester, som också var judinna. Och Ester fick nåd att komma inför kungen. Och så säger kungen, vad är det du begär? Du kan begära vad som helst, du kan till och med begära halva riket. Och Ester bjöd till middagar 2 dagar i rad. Och bjöd in både kungen och Haman och allihopa. Och så säger kungen igen, vad är det som du begär? Jo, att den här förordningen som har gått ut ska upphävas. Och det som Mordokaj i ett ögonblick säger åt Ester är väldigt starkt. Det är en känd vers i Esters bok, kapitel 4 och vers 14. Tiger du i detta ögonblick kommer befrielse och räddning för judarna från något annat håll. Men du och din fars familj ska gå under. Kanske var det just för en stund som denna som du blev drottning. Kanske var det just för denna tid som du har mottaglig konungslig värdighet. Säger en annan översättning. Och ibland vet du inte när Gud bara öppnar en dörr för dig. Och du får gå in i en specifik tid. Och bara tala ett ord i ett specifikt sammanhang. Och Gud bara öppnar himlens fönster. Så var det med Ester. Hon kanske hade förberett sig hela sitt liv till den här viktiga tidpunkten i historien. Då hon bara på ett eller annat sätt fick nåd att rädda ett helt folk. Och sen vid Jesu födelse, ett annat exempel. Inte vet jag om det var Hamans ande, men det var Herodes ande i alla fall som var verksam. Herodes ville, han visst fick nys om frälsningen som skulle födas i Betlehem, och han lät budet gå ut igen. Allt förstfött ska dräpas. Och alla barn under 2 år blev dräpta. Och det profetiska ordet gick i uppfyllelse. Vi talar ju om ramaskri. Ett rop eller ett skri hörs i Rama. Det är en biblisk profetia. Därifrån ordet kommer. När man grät ut sin smärta och sin vånda över att de barnen hade blivit dräpta i Rama. En specifik plats. En specifik tid. Men när så öppnar Gud på något sätt fönstret och Jesus föddes. Det är ju helt fantastiskt hur Gud kom in i vår tid. Blev människa. Levde här under samma villkor som du och jag. Och sen kom en ny tid när Jesus uppstod igen. Men det här är faktiskt olika besökelsetider. Det är tiden när Gud bara öppnar upp himlens fönster. En kairostid. Och det som jag tror, när vi går mot slutet av det här året, så gör vi säkert alla en liten sån här utvärdering och vi funderar. Vad har blivit av det här året? Hur har mitt liv varit i förhållande till Guds tid? Hur har jag förvaltat det liv som jag har? Hur har jag förvaltat min tid och mina gåvor och allt vad Gud har lagt ner i mig? Och hur mår min familj och hur mår jag själv? Och det är viktigt att göra utvärderingar. Och jag tror att Gud vill öppna nya dörrar för både dig och mig. Gud vill öppna en dörr för ett fruktbart arbete. Ingen av oss är dömda för misslyckande. Ingen av oss är på något sätt förutbestämda att misslyckas eller uppleva bara motgångar och bekymmer. Gud vill öppna en dörr för dig. Gud vill intervenera in i vår tid. Han vill låta sin kairostid komma in i din släkt, in i din familj och in i din livssituation. Jag hoppas du tror det. Att Guds specifika tid, hans underbara nåd, ska komma över dig och mig. Jag drömmer om det inför nästa år, att vi ska alla få gå in i en, på något sätt en specifik tid av Gud. Där kanske hans helige ande bara kopplar på ett helt nytt sätt över ditt och mitt liv. Där på något sätt kanske en torka eller en tid av en känsla av att det är lite ökenperiod. Kanske ditt andliga liv. Gud kan låta det regna mitt i öknen. Han kan låta det växa upp precis vad som helst. Mitt i en förtorkad dal. Glöm inte det. Gud är Gud. Han har handlat förr in i historien. Och han har gjort mäktiga ting. Mitt in i ett land som bara försmäktar och trängtar efter vatten. Efter någonting mer av Gud. I Markus kapitel 1. Så vill jag läsa också några verser. Markus evangeliet. Det är när Jesus uppträder i Galileen. Det står så här, vers 14. När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus från Galileen och förkunnade Guds budskap och sa: tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Så att när Jesus kom och började predika att Guds rike är här. Tiden är kommen. Och när jag studerar min bibel och ser att detta budskap kommer fram. Tiden är kommen. Gud handlar nu. Så det är ofta förknippat med omvändelse. Då säger Jesus: nu är tiden inne. Omvänd er och tro evangelium. Så att när du har en besökelsetid och när du upplever att Gud knackar på ditt hjärta, då är det ofta ett uttryck för att du ska vända om från någonting för att gå in i någonting nytt. Och jag kan säga att omvändelse, det är ingenting negativt för oss. Omvändelse är ju någonting fantastiskt, kära vänner. Att få kunna lägga bakom sig det som man inte kanske älskar, eller det som man inte man vill ha, eller det som man tycker är tungt och jobbigt. Det lägger vi bakom oss. Och så sträcker vi oss mot Guds underbara välsignelse. Vi kan rycka himmelriket till oss. I Uppenbarelseboken är också ett, tycker jag, ett ganska allvarsord. Det är budskapet till den ena församlingen. Den första. Det var väl Efesos som fick den första budskapet. Av de 7 församlingarna. Kapitel 2. Jag läser från vers 3 och framåt. Du är uthållig. Det här skulle kunna vara en verklig österbottnisk person. Du är uthållig. Du har tålt mycket för mitt namns skull, och du har inte tröttnat. Det är ju ett segt släkte det här. Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör samma gärningar som förr. Och lyssna här, annars kommer jag till dig och flyttar bort ditt lampställ om du inte omvänder dig. Här har vi det igen. När Guds ord kommer och träffar oss, så säger han, omvänd dig, annars får det konsekvenser. Men så står det vidare. Men den förtjänsten har du, att du avskyr Nikolaiternas gärningar, som jag också avskyr. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Åt den som segrar ska ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. Så att den som hör kommer att uppleva välsignelse. Den som är lydig kommer Gud att öppna en dörr för. Men den som är ohörsam, den som inte omvänder sig när Gud talar, när Guds ord går ut, den människan kan också uppleva att lampstället flyttas. Och det här tycker jag är allvarliga i alla besökelsetider. Att det finns människor som till och med i tiden när anden är utgjuten och i ett vanligt församlingsliv fastnar i småaktigheter och kanske kritiserar eller talar sönder saker istället för att välsigna och bara be och blåsa liv i dessa lågor. Jag kan säga lydnad inför den himmelska synen. Det är avgörande för om ditt liv kommer att lyckas och bli framgångsrikt. Eller om du kör fast, kanske blir bitter och besviken. Paulus säger själv i Romarbrevet 1 att han har fått nåd av Gud att föra hedningarna in till trons lydnad. Och jag önskar så innerligt att vi alla ska få nåd att leva i full lydnad inför Gud. För det är honom vi älskar. Det är honom vi älskar fast vi inte har sett. Det är honom vi vill följa i allt. Det är honom vi vill betala ett pris för. Och kosta vad det kostar vill, så vill vi följa Kristus. Vi vill inte vara ohörsam. Vi vill inte vara olydig. Vi vill inte vara otrogen mot Kristus. Uppleva att kanske lampstället, Guds välsignelse, flyttar till någon annan. Jag tror att du finns med här i det här mötet. Oavsett hur det här året har varit för dig. Och när du ser tillbaka så ser du kanske en krokig väg. Du ska veta att Guds nåd har varit över ditt liv. Hela det här året. Han har välsignat dig. Han har fostrat dig. Jag tror det viktigaste är att du ändå i ditt hjärta på nytt säger, Gud, jag vill vara dig trogen. Jag vill följa Guds lamm. Vart än du för mig. Lydnad och trohet till lammet och till ordet. Det ger oss välsignelse. Det öppnar dörrar för evangelium. Klockan tickar hela tiden. För varenda jul vi firar, för varenda nyår vi tar in, så är vi alla ett år äldre. Vi är alla lite klokare, lite visare, vi har mera erfarenhet. Men jag hoppas också att vi alla är mera hörsamma. Att vi tydligare hör vad anden säger just nu om den tid vi lever i. Det som berör också Israel, den stora världspolitiken. Jag tror att vi alla följer med mer eller mindre vad som händer ute i världen. Vi försöker tolka så mycket vi kan. Men det kommer ju inte att bli mycket bättre. Tyvärr. Jag tror att Guds församling kommer att uppleva en fantastisk ljus tid. För Gud handlar ju med sin församling. Men det kan också bli mycket, mycket mera dystra rapporter som på något sätt går parallellt med allt underbart som vi får uppleva i Gud. Tider av lidande och förföljelse. Vi lever ju i en värld där det är lugnt och stillsamt. Men ibland så är det bara så att Gud tillåter ett och annat att ske. För att vi ska skakas om i grundvalarna så att vi hela tiden är beroende av Gud. Att vi hela tiden fruktar Gud i allt som händer, i allt som sker. Till sist här vill jag läsa Efeserbrevet 1. Beskriver också Guds plan. Hans viljas hemlighet. Efeserbrevet 1:9. Han har yppat sin viljas hemlighet för oss. Det beslut om Kristus som han hade fattat från början. Och som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allting i Kristus. Allt i himlen och på jorden. I honom har vi fått vår arvslott. Förutbestämda därtill av honom. Som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut. Vi ska vara Gud till pris och ära. Vi som redan på förhand hade satt vårt hopp till Kristus. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade heliga anden som ett sigill. Den anden är en borgen för vårt arv. Att Guds folk ska bli friköpt och Gud få pris och ära. Och det här är också underbart, för att det kommer en dag när Gud ska sammanfatta allt i Kristus. Allting som sker. Allting som vi upplever och som finns på något sätt i hela den här världen. All elände. All miljöförstöring. Allt kaos. All förbannelse, sjukdom som härjar. All svält och alla epidemier, alla pandemier. Allt ska en gång bara få sättas under Kristi herravälde. Och Gud ska låta Jesus få bli allt i alla. Och allt ska upprättas igen. Allt som är fallet, allt som synden har förorsakat av skada och elände, sår och smärta som både präglar ditt liv och mitt liv. Allt ska upprättas i Jesus Kristus. Det kommer en sån tid. Och det är på gång. Detta upprättande sker parallellt. Som också det sker en miljöförstöring. Så sker det också en upprättelse. Jorden ska upprättas. Det ska komma en ny jord och en ny himmel. I rätt tid. Det är inte sagt att du och jag får vara med om det här. Men vi jobbar. Som om det skulle hända imorgon. Det är inte sagt att du och jag får vara med och se den här stora skörden över hela världen som ska bärgas. Kanske också i våra byar, i våra städer. Det ska bärgas en stor skörd. Människor ska in i Guds rike på ett eller annat sätt. Det är inte sagt att du och jag får se det. Men vi jobbar med denna dröm för våra ögon. Tänk om Moses skulle ha gett upp. Han var ohörsam. Och kom tyvärr inte in i landet. Men han gav inte upp för det. Utan han frigjorde två av sina nära, Kaleb och Josua, och sa att nu tar ni folket in i Egypten. Det är inte alltid så att vi själva får vara med om allt som vi drömmer om. Men våra barn, våra barnbarn, nästa generation. Låt oss aldrig tappa drömmen om att Gud kommer att gripa in. Låt oss aldrig på något sätt låta blicken falna så mycket så att inte vi snart tror att Gud kan. Gud är mäktig att ingripa i varenda situation. Hans kairostid kan drabba din kronostid. Han kan komma in i ditt vardagliga liv med sin mäktiga hand och det svänger på ett ögonblick. Tänk det vittnesbörd som vi hörde här det förra söndagen. Denna kvinna som så här modigt ställde sig upp och berättade om sin situation. Hur allting var togs ifrån henne. Men Gud grep in och helade hennes dotter. Tänk på Jobb i Bibeln. Det är samma story. Allting togs ifrån Jobb. Det såg fullständigt kaotiskt ut. Hela familjen, hans företag, all hans tillgångar. Allt ruinerades. Men när du läser i slutändan så hade han fått mångdubbelt igen. Gud kan upprätta. Gud kan svänga vilken situation som helst. För att han är Gud. Gud kan gripa in i varenda människas liv. Låt oss aldrig upphöra att tro på Gud. Låt oss aldrig någonsin låta blicken falna så att inte vi tror att Gud har en kairostid för både dig och mig. Och för Vasa och för regionen och för hela vårt land. Jag tror faktiskt att Gud vill någonting mera. Jag skulle önska att vi får vara med. Jag säger när tiden är inne så kommer Gud att göra någonting. När Guds tid är inne. När han känner, nu är det dags. Halleluja. Och medan vi väntar på Guds verkliga kairostid. Så ska vi göra det som på oss ankommer. Var lydig. Och hörsam. Trons lydnad ter sig på olika sätt i ditt och mitt liv. Beroende på livssituation. Vad du har för förutsättningar. Vad som finns över ditt liv. Men jag tror att du finns med här. Och du vet att det finns steg för dig att ta helt konkret. Kanske saker du behöver lägga åt sidan. För att Gud ska kunna tala ännu tydligare in i ditt liv. Det finns ett brus omkring dig som kanske behöver tonas ner för att du ska höra vad anden säger just nu in i ditt liv. Låt en sån här tid av besökelse, en tid av bokslut, lyssnande. Låt också Guds ord få tränga in i ditt liv så att inte bara rusar omkring. Utan att lyssna. För den stora majoriteten av kristenheten förstod inte Guds tid när Jesus kom. Och därför säger Jesus, han kom till sina egna, men hans egna tog inte emot honom. Och det är egentligen väldigt sorgligt. Det andliga ledarskapet under Jesu tid när han skulle födas så verkar i fel ande. De vände sig mot Kristus. De vände sig emot det som Gud gjorde just i den tiden. De levde i förstockelse. Och jag tror inte att det är aktuellt här för oss. Men det är klart, man kan förhärda sitt hjärta. Man kan verkligen komma snett. Jag tror att en av de största farorna för vår tid är detta tempo. Att vi aldrig hinner riktigt lyssna in. Stilla vår själ och höra, vad säger Guds ande just nu till mig? Så jag vill utlysa en tid av lyssnande här inför det kommande året. Du får lyssna in den helige ande. Gud har inte slutat tala. Gud har inte slutat intervenera in i människors livssituation. Ska vi be? Fader i himmelen, vi tackar dig att vi får träda in på helig.